Du lyssnar på en personsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg.
Och dagens text, den är hämtad ifrån Markus evangeliets 14 kapitel, verserna 53-72. De förde Jesus till överste prästen, och där samlades alla överste prästerna och de äldsta och de skriftlärda. Petrus följde efter Jesus på avstånd ända in på överste prästens gård. Där satt han sedan bland rättstjänarna och värmde sig vid elden. Överste prästerna och hela stora rådet försökte få fram ett vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de fann inget. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. Då trädde några fram och vittnade falskt mot honom och sade: "Vi har hört honom säga, jag ska riva ner det här templet som är gjort av människors hand och på 3 dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människors hand." Men inte heller denna gång stämde deras vittnesmål överens. Då reste sig överste prästen och steg fram och frågade Jesus: "Svarar du inte på vad de vittnar mot dig?" Men Jesus var tyst och svarade inte. Återigen frågade överste prästen honom: "Är du Messias, den välsignades son?" Jesus svarade: "Jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himmelens moln." Då rev överste prästen sönder sina kläder och sade: "Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen, vad anser ni?" Alla dömde honom skyldiga till döden. Några började spotta på honom, täckte över ansiktet och slog honom med knytnävarna och sade: "Profetera!" Och rättstjänarna tog emot honom med slag i ansiktet. Medan Petrus var nere på gården kom en av överste prästens tjänsteflickor dit. När hon fick se Petrus där han satt och värmde sig, såg hon på honom och sade: "Du var också med den där Jesus från Nazaret." Men han nekade: "Jag vet inte vad du pratar om, jag förstår inte." Han gick ut på yttergården och då går tuppen. Tjänsteflickan såg honom och sa det igen till dem som stod där: "Han är en av dem." Men Petrus nekade igen. Strax därefter sa de som stod där återigen till Petrus: "Visst är du en av dem, du är ju Galileen." Men han började förbanna och svära: "Jag känner inte den där mannen som ni talar om." Och strax skol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg orden som Jesus hade sagt till honom: "Innan tuppen gal 2 gånger, ska du 3 gånger förneka mig." Och han brast i gråt. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Så sjunger. 2 scener är det som målas upp för oss i denna läsning. 2 olika scener som har 2 olika huvudrollsinnehavare. Scenerna utspelar sig på 2 olika platser om en nära varandra. Först beskrivs Jesus inför överste prästerna, inför stora rådet i överste prästens hus. I den senare delen Petrus förnekelse som är i fokus. När han står och värmer sina händer på överste prästens gård. Vi ska börja med att betrakta Jesus. Jesus har förts från Getsemane och vid berget till överste prästens hus. Som en rövare hade de gått ut med svärd och påkar för att fängsla honom, läser vi. Läser vi noggrant i evangelierna så står det i Johannes evangeliet att Jesus först fördes till översteprästen Hannas hus. Och där förhördes han först om sin lära, men egentligen utan några egentligen vittnen. Vi läser vidare att Jesus reagerade mot detta och uppmanar Hannas att istället fråga dem som tagit del av hans undervisning när han har undervisat öppet. Från översteprästen Hannas hus så skickas Jesus sedan till översteprästen Kaifas hus, han som var tjänstgörande överstepräst. Och det är den skildringen som vi idag läste i Markus evangeliet. Det finns också i de andra synoptikerna i Matteus och Lukas. Och här förhörs han av översteprästerna, de äldsta och de skriftlärda. Ja, hela stora rådet på hebreiska Sanhedrin med sina 71 medlemmar. Om Jesus först hos Hannas hade förhörts utan vittnen, så tvingas han nu ta del av vittnesmål emot honom. Om Jesus hos Hannas hade argumenterat emot, ifrågasatt översteprästens frågor och hävdat sin rätt när tempelpolisen hade slagit honom, så påpekas det här att Jesus är tyst. Han är tyst emot de falska vittnesbörden emot honom. Helt tyst. Vilket lamm som förs bort till att slaktas. Vilket får som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun, som profeten Jesaja skriver i sitt 53 kapitel. Något tyst. Sättningen var riggad. Lögnen triumferade över sanningen. Syftet, det var redan klart uppgjort på förhand. Jesus skulle dö. Eller som just denne Kaifas tidigare hade sagt enligt Johannes: inser ni inte att det är bättre för er att en man dör för folket än att hela folket går under? Denna avsikt hade Kaifas uttryckt vid tidpunkten för Lazarus uppståndelse. Nu hade stunden kommit för att också praktiskt genomföra denna avsikt. Minns också vad det står där i samband med de här orden från Kaifas om att det är bättre att en man dör för folket än att hela folket går under. Och det står att han sa detta inte av sig själv, utan som överste präst i året profeterade han att Jesus skulle dö för folket, och inte bara för folket utan också för att samla och förena Guds skingrade barn. Kaifas uppsåt var ont, och de som medverkade i detta drama, de gjorde något ont. Men Gud lät det ske, Gud lät det onda ske, för att Jesus skulle dö för folket och för att, som det står, samla och förena Guds skingrade barn. Så mitt i all mörker, mitt i all mänskligt hat, avund, så blir detta förvridna och sjuka omedvetet ett bidrag i det stora frälsningsdrama som Gud hade riggat. Och det finns något trösterikt att stanna upp vid och begrunda när vi ser Jesu tysta gestalt inför stora rådet. Vissheten om att mörkrets makt, hur skräckenjagande den än kan te sig, och hur hjälplöst och svagt och tyst det goda kan te sig inför denna makt, så är det verkliga förhållandet ändå att mörkret inte har makt över ljuset som lyser i mörkret. Mörkret har inte övervunnit. De som vittnade mot Jesus, vad var det de sa? Vi läser att vittnesbörden inte stämde överens med varandra. Och när man väl då uttrycker ett vittnesbörd, ja, då är det fråga om misstolkningar. Någon sa: vi har hört honom säga, jag ska riva ner det här templet som är gjort av människohand och på 3 dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand. Hade Jesus sagt så? I Johannes evangeliet, i det 2 kapitlet, i samband med den 1 påsken där, så läser vi att Jesus säger: riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Så sa Jesus: riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Vad han däremot inte sa, det var de här orden: som är byggt av människohänder och som är gjort av människohänder, som inte är gjort av människohänder. De här små förvrängningarna i Jesu ord, det visar en missuppfattning som man försökte ställa Jesus till svars för. Jesus hade ju inte talat om Jerusalems tempel, utan det står också att han talade om sin kropp. Det var detta tempel som skulle brytas ner. Det är som att orden ännu en gång uttalat av den här vittnet har en profetisk innebörd. De som anklagar Jesus för att bryta ner templet med människohänder, de håller själv på att bryta ner det verkliga templet. Det är tempel som är Jesu kropp. Det är tempel som på 3:e dagen skulle uppstå och vara en hörnsten i den nya byggnaden, Kristi egen kyrka. Så också i denna utsaga av det här vittnet så låg det ett korn av sanning, även om det var omedvetet och även om det var fråga om en total missuppfattning eller förbränning. Men mot alla dessa vittnen, mot de här vittnesmålen, mot all illvilja, så svarar Jesus med en kompakt tystnad. Dessa vittnesbörd var inte värda att bemöta, de var falska, de var motsägelsefulla. Vittnesbörden faller platt i marken. Och det här får överste prästen att reagera. Svarar du inte på vad de vittnar mot dig? Också detta svarar Jesus på genom tystnad. Återigen, lögnen var inte värd besvaras. Men överste prästen ger sig inte, utan går vidare till den fråga som han har utgjort en stötesten för den religiösa eliten, för de skriftlärda, för fariserna. Frågan om Jesu anspråk: vem är Jesus egentligen? Överste prästen frågar: är du Messias, den välsignades son? Är du Messias, den välsignades son? I evangelierna, just Markus, Lukas och Johannes, så är frågan om Jesu anspråk av central natur. Vi kan till exempel erinra oss om hur hela Markus evangeliet börjar. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Genom Markus så läser vi till exempel bekännelsen som uttalas av Petrus mun, ur Petrus mun: du är Kristus, du är Messias. Och nu är det just detta som den första prästen frågar: är du Kristus, den välsignade son? Och på den frågan ger Jesus ett rakt svar: jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himmelens mål. För första gången i Jesu jordegärning så uttalar Jesus här offentligt vem han är. det han hittills har förbjudit alla att berätta, det säger han inför överste prästen och de skriftlärda nu, helt öppet. Tajmingen är slående. När Jesus stod på höjden av sin jordegärning på förklaringsberget förbjöd han sina lärjungar att berätta vad de hade sett. Nu, när han står inför sin förnedring, då talar han själv öppet. Och vi har här en av de allra tydligaste bekännelserna som vi har om Jesus evangeliet. Jag är, och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Jesu vittnesbörd om sig själv är att han verkligen är den utlovade Messias. Denne Messias som Daniel profeterat om namnet människoson. Och som David talar om i den 110:e psaltarpsalmen. Jag är dessa ord som kan härledas till Guds namnet. Det är en klar bekännelse om Jesu gudomliga anspråk. Och den kommer från Jesu egen mun. Han som var Guds egen son. Kraften i den här bekännelsen där reflekterar i överste prästens kraftfulla reaktion då han sliter sönder sina kläder och säger: behöver ni några fler vittnen? Ni har alla hört härdelsen. Fler vittnen behövdes inte. Jesu vittnesbörd om sig själv var nog. Jesu eget vittnesbörd, det hade tidigare inte dugt för fariserna. Jesus hade talat om sig själv. Då hade de sagt: du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. Men nu, när det handlar om att döma Jesus till döden, då är det just dessa Jesu egna ord som domen grundas på. Dödsdomen som Stora rådet fastställde, den grundas på Jesu eget vittnesbörd om sig själv. Rent mänskligt sett och juridiskt så var ju det här naturligtvis rättsvidrigt. Men vi kan nog här ana också en djupare innebörd. Som återigen överste prästen omedvetet bidrar till. Domen, den blir en bekräftelse på något sätt och vis över Jesu eget vittnesbörd. Jesu ord om sig själv blir det som fäller avgörandet. I mänsklig mening fars att döma någon efter ett självvittnesbörd. Det behövdes egentligen två samstämmiga vittnen. Men här, i fallet med Jesus, så behövdes inte fler vittnen, så som översteprästen själv sa. Och om vi tänker också på Jesus har sagt, så vittnar det att det inte bara så att Jesus vittnar om sig själv, utan Fadern vittnar om honom. Två vittnen som vittnar samstämmigt. Jesu egen son, Jesus, Guds egen son, blir dömd för härdelse. Han blir spottad på. Man band hans ögon. Man slog honom. Och även rättskärnorna, de som hade till uppgift att se till att allt skulle ske ordnat, lagligt, de deltog i detta. Jesus var utlämnad i människornas händer. Så lämnar vi Jesus i överste prästens hus och går ut på gården. Och där har vi Petrus som står i kolelden och värmer sig samtidigt som Jesus förhörs. Petrus hade följt med på avstånd för att se på vad som hände med hans mästare. Han som tidigare strångt hade lovat att aldrig överge sin mästare. Petrus hade sagt: även om alla andra överger dig så ska jag inte göra det. Och sen senare: Om jag än måste dö med dig, ska jag aldrig förneka dig. Men nu stod han där, högst antagligen väldigt rädd, efter vad som hade hänt i Getsemane. Han var rädd för vad som skulle hända med sin mästare och rädd för vad som skulle kunna drabba honom själv. Petrus, han var ute på djupt vatten. Kanske likt den där gången som han hade mött Jesus komma gående på Genesarets sjö. Den gången hade han hoppat ut ur båten och gått emot sin mästare i stark tro. Men tron hade brustit och rädslan hade tagit över handen när han började sjunka. Han ropade, Herre fräls mig, Herre rädda mig. Och Jesus var nära. Jesus kom till undsättning. Men nu, på överste prästens gård, så tog rädslan över handen. Och Jesus kunde omöjligen komma till undsättning, som där ute på havet. Han var i bunden. Petrus kände sig totalt utlämnad. Och utlämnad till sig själv, så var Petrus svag. Första förnekelsen, den kom av tjänsteflickans påstående om att Petrus var en följeslagare till den där Jesus från Nazaret. Petrus kom tillbaka med full kraft. Jag vet inte vad du talar om och begriper det inte. Tjänsteflickan gav sig inte utan fortsatte genom att berätta för de andra på plats. Han är en av dem. Petrus kände sig tvungen att neka på nytt, men det hjälpte inte. För även de andra som stod där, de kunde känna igen Petrus som en av Jesu lärjungar. Visst är du en av dem, du är ju Galileen. För att behålla sin trovärdighet så tvingades Petrus en starkare inskärpa genom att förbanna och befästa sin lögn på nytt. Jag känner inte den man som vi talar. Efter det så går tuppen igen. Petrus kom ihåg de här Jesu ord och sveket som han hade gjort sig skyldig till var helt uppenbart för honom. Petrus hade förnekat sin mästare. Det här sker samtidigt som Jesus bunden och tillfångatagen öppet har proklamerat för stora rådet och överste prästen. Alltså, vi har här den allra högsta instansen i det judiska samhället. Här har Jesus proklamerat om vem han är. Han har gjort den Messias bekännelse. Jesus har befäst sin sanna identitet. Samtidigt som det sker så står Petrus på gården. Han som inte är bunden, han är fri. Han är inte hotad. Han står där och förnekar sin mästare. Han förnekar sig själv. Gör det inför den som kanske har lägst rang i det judiska samhället. Den kvinnliga tjänstemannen. Skillnaden mellan Jesus och Petrus. Deras handlande. Skillnaden däremellan var avundsjuk. Vi kan stanna upp inför den här klyftan mellan Petrus och Jesus. Du kanske har också du upplevt något liknande i ditt liv. Kanske har även du upplevt att när det väl brister i ditt liv eller när det väl har brustit i ditt liv så är det inte bara någon liten detalj i periferin. Det är inte bara något litet felsteg utan att du likt Petrus totalt fallerat. Totalt var det orsak till din egen förnedring. Minns att Petrus hade följt Jesus med och motgång. Kanske också du som Jesu lärjunge följt Jesus i med- och motgångar i livet. Kanske har du med iver stått vid din mästares sida när andra inte har gjort det. Så har just du gjort dig skyldig till ett svek i Petrus. Ett svek som etsat sig fast i din själ. Kanske också du, ditt Petrus, gråtit och svårt att försona dig med vad du gjort. Den skulden som Petrus bar på var tung att bära. Men det fanns också något annat som kanske ännu värre. Skammen. Skammen som måste bäras inför andra människor. Också inför din egen blick. Du stod inte upp för din tro. Du förnekade dig själv och din mästare. Petrus fick möta skammen. Kanske redan där på överste prästens gård. Han stod och värmde sig. Han kanske såg igenom Petrus i lugn. Men en värre del förstås när Petrus mötte sina egna bröder. Han, klippan, har fallit lägst av alla. Vi bör minnas, kära Kristen, att oavsett hur långt vi har kommit på trons väg så bär vi på skuld och vi bär också på skamkänslor. I olika grad har vi alla gått med Petrus gråtande från överste prästens våg. Och den fråga som vi då får ställa oss själva är vart vi går med vår skuld, med vår skam. Vart går du med detta? Och jag vill uppmana alla att inte gå med den till sig själv och stanna där. Bär fram den inför Jesus. Gå med den till honom som i ditt och i mitt och i Petrus ställe bekände i rätt ögonblick. Gå med den till honom som kan lyfta av dessa tunga bördor. Det var ju därför som han kom. Det var ju därför som han blev tillfångatagen. Och det är därför som han stod där inför stora rådet och bekände. Och avlade detta underbara vittnesbörd inför överste prästen och farisén. Det var för att befria Petrus från hans synd. Det var för att befria också dig och mig från våra synder. Han som gav sitt liv till lösen för många. Och hur gick det för Petrus? Ja, det vet vi ju. Han trodde. Han litade på luftet som ett liv efter döden och sprang till den tomma graven och trodde. Han fick möta sin mästare. Han blev befriad. Först och främst från skulden, också från skam. Så får också vi, lik Petrus, tro och lita på att det som vår Herre har gjort för oss, det är fullt tillräckligt. Också vi får sätta vår lit, vår tro till honom. Och ha vår starkhet, vår tillit, inte till vår egen förmåga att hantera våra synder, oavsett om de är stora eller små. Inte heller till vår egen förmåga att kunna dölja dessa synder. Nej, vår starkhet och berömmelse får vi ha i Herren och i Herren alena. Herren som är vår starkhet och vår lovsång, han som blev vår frälsning. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet. Du som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod till tidens slut och blir saliga. genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.